SLA Sportpodd är tillbaka. Nu är vi inne på avsnitt 57. Vi ger oss inte och vi poddar i natten kan man väl säga. För här är det nu när vi kör in det avsnittet. Det är onsdag kväll och vi har haft en väldigt hektisk sportkväll kan man säga. Med goda resultat överlag. De kommer vi livetvis och landa i ganska snart. Men först, det är jag då, Janne Larsson är här som vanlig ordning. Vi får hälsa Linus Hellman tillbaka.
Ja, tackar så mycket för detta.
Och hur har du haft det? Du har ju varit på resande fot äntligen.
Ja, precis. En 9 dagar i Las Palmas på Gran Canaria har det blivit. Och det, ja, det var underbara dagar med 20-25 grader varmt och något helt annat än det vi upplever här hemma.
Ja, det är ungefär som här då. Ja. Nej, vi har ju bra vinter där, så det får, men det är ju ingenting som du uppskattar, det har jag lärt mig.
Nej, uppskatta, men det är inte min favoritmånad. Den skänker mig inte speciellt mycket glädje den här perioden på året. Men geografin är ju som den är i Sverige, så att vi bor ju på norra halvklotet.
Men lite nyfiken ändå, hur var det där nere? Såg man någon spår av pandemin eller hade man släppt på alla restriktioner? Eller hur verkar det?
Nej, men pandemin var ju fortfarande närvarande på så sätt att man... Det var ju obligatoriskt för munskydd då, inomhus, så att det gick ju runt många människor med munskydd även utomhus, vilket kanske förvånar en svensk och känns lite udda sådär. Men annars så var det ju ja, ganska bra rullians måste jag säga ändå. Mycket som var öppet och så att det känns som att man successivt återgår till det mer normala då.
Mycket turister?
Ja, det är det. Mycket turister, mycket skandinavier, tyskar, engelsmän.
Ja, som vanligt då. Då börjar det återgå till det normala, ja. Verkar det som. Sen var lite, du var på fotboll också va?
Ja, jag kan ju inte slita mig då när man ändå är på plats där. Så att jag gick ju på Las Palmas mot Burgos då, där i Segunda División där. Så att jag fick ju se den matchen. Lite tråkigt att hemmalaget inte lyckades vinna. De hade 3 skott i ribban men förlorade med 0-2 där på Estadio de Gran Canaria. Det var ett spännande möte med en helt ny arena som byggdes för att förstå 2003 då.
Ja, precis. Jag vet det. De hade ju en äldre, lite mer, jag tror inte ett Stadio Insular eller liknande som de spelade på, den här gammal klassisk. Det var bråk, vet jag, där i början för supporterna. Tyckte den var lite för vid och sådär. De var inte det där trycket på det, men de har väl tagit det nu.
Ja, och den här arenan har man ju också fräschat till då under årens lopp och tagit bort de här förhatliga löpabanorna. Så man kommer ju närmare som publik då. Så jag kan tänka mig att det var väldigt häftiga matcher när man väl var i La Liga. Vilket jag förstod var senaste gången 2018 då. Det vill man ju gärna komma tillbaka.
Så var det. Utan vi kan väl bara, jag kan bara nämna, jag har faktiskt sett Las Palmas spela i högsta ligan på Bernabeu-stadion i Madrid mot Real Madrid. Det är för 71 000.
Häftigt.
Det var häftigt. Ronaldo hade så jäkla bråttom hem så att han jagade på bollpojkar alltihop. 4-0 tror jag han var med. Men det är kul. Kul. Ja, alltså.
Spansk fotboll är ju underhållande så att det blir ju roligt hur som helst kan man tycka.
Nu ska vi inte grotta ner oss mycket i det här. Anton Gustafsson, du och jag har inte varit på Gran Canaria. Men vi har ju sett solen ändå uppe i skidspåren va?
Ja, det var ju en trevlig helg. Vi har ju fått jobba på här när Hellman har tagit det lite lugnt. Välförtjänt semester. Så ja, det var härliga dagar uppe på Billingen med längdskidåkning och framförallt en Johanna Hagström som visade klassen får man ändå säga.
Ja, verkligen. Vi kan väl fördjupa oss lite mer i det lite längre fram kanske då. Men ja, det är vi som är idag. Erika Augustsson är ledig och ja, välförtjänt också då. Hon ska ju in och jobba i helgen här så att vi får försöka klara oss på 3 idag men...
Det borde gå.
Det borde gå.
Det har hänt en hel del faktiskt.
Ja, precis. Och vi har inte så svårt att prata heller. Så att jag tror det kommer att funka. Vad ska vi börja? Ska vi börja lite med den här helgen? Anton. Ja, på berget uppe på Skidna. Vi var ju där på lördagen och söndagen. Och fick ju se fina tävlingar under fina förutsättningar va?
Ja, det var ju, ja, förutsättningarna var ju perfekta. Det är ju inte alltid som det är mycket snö och solsken i Skövde, men det var det ju just den här helgen. Man tänker några dagar tidigare så var det ju knappt en snöflinga va? Och sen kom snön sakta men säkert och snöade jättemycket inför de här tävlingarna, så det var ju jättefina dagar. Och också bra klass på tävlingen får man säga med ja, men Johanna Hagström som jag sa här då, som var jättenära att få åka OS och hon mötte ju framförallt Anna Dyvik som åkte OS. Hon gick ju till kvartsfinal där i sprinten nere i Peking. Hon hade inte en chans mot Hagström här uppe på Billingen.
Nej, det var ju det som var huvudnumret kan man väl säga då. Sen försvann ju Dyvik, jag vet inte om hon var anmäld på söndag men hon åkte ju inte i det här fallet. Men då fick ju Hagström, var ju 2:a då, det var ett distanslopp på 10 km fritt va?
Ja. så var det, men vi kan ju säga det att hon var nog lite irriterad efter Dyviken då. Hon stack snabbt, gjorde hon andra vägen där. Hade bråttom från Billingen och sen kom hon inte till startdagen efter. Så det, ja, men det sved nog lite. Hon pratade ju lite kort om att hon var jetlaggad och sådär. Det kan man ju förstå, att uppladdningen var väl kanske inte perfekt. Och har varit nere i Peking och toppat formen där och så tillbaka. Och så snabbt tävling uppe på Billingen. Och då blir det tufft när det är så jämnt som det brukar vara mellan Hagström och Dyvik. Det pratar ju Johanna mycket om. Att det brudet har alltid varit jämnt mellan de två. Och då, om den ena har varit iväg och toppat form på annat ställe och den andra har varit hemma och kört, så ja, då har man inte en chans helt enkelt.
Det var ett ganska ihåligt startfält vad jag förstod då, så det blev en duell mellan de här två helt enkelt.
Ja, det var ju det redan från start. Vi började ju titta på startlistan ett par dagar innan och då kändes det ju lång väg att det skulle bli Hagström mot Dyvik. Och sen var de ju ett och två i den här prologen, vad säger man, det är som ett kval. Och då hamnar de ju på varsin sida i olika kvartsfinaler. De gled ju enkelt genom både kvart och semifinal fram till finalen. Så det var ju egentligen aldrig någon annan som var...
Nej, men så är det ju naturligtvis. Och det måste man väl ändå säga, att de här tillhör ju absolut världselit på sprint. Och sen var det ju de andra, det var ju många bra tjejer med uppe. Hon, Henriksson från Piteå, Lisa Vinsa exempelvis. Hon Modig heter hon, var tjej på söndagen. De har ju åkt världscup allihop den där, så att... Jag vill nog hävda att på, när vi pratar om damsidan, så var det ju bra, alltså startfält minus de som var i Peking då.
Ja.
Och sen såg vi ju nu efter i veckan här, så togs ju ut i världscupen i Lahtis då. Och då kom ju naturligtvis Hagström och Dyvik ska åka där ihop med Frida Karlsson och Ebba Andersson. Och även på herrsidan så var det faktiskt fyra stycken utav de som åkte i Skövde som ska åka världscup nu.
Ja.
Så är det Gustav Eriksson, Jonas Eriksson, bröderna från Mora. Karl-Johan Westberg också då, och Anton Persson. De är väl sprinter som sista då.
Ja, och Jonas Eriksson vann 10 km
han vann
på
söndagen.
Söndagen.
Så att, nej, men det var ju, och det var genret inför SM-veckan. Och de var ju själaglada där uppe, alla som sprang på i alla fall, som organiserade det här. För att nu har vi ju nästa, och då är det ju tävlingar i 4 dagar. Alltså, det är ju som det kommer att vara. Så att ja, de fick ett bra. Banorna faktiskt fick också bra betyg. Jag förstår. Sprintbanan var ju den som ska användas. Den andra var lite för korta då. Men det ser vi fram emot. Vi hoppas på att det blir kanonväder. Så är det. Och då får inte ens Linus Hallman semester.
Nej, då är det ju SM-vecka grej. Men de klarade det här testet då, kan man säga då, arrangören. För det, ja, var ju mycket, det var väl det som det var primärt,
ja,
också. Ett...
Ja, det är intrycket jag har i alla fall. Nu har man ju... Jo, men det, jag tyckte det var positiva tongångar från åkarna också överhuvudtaget. Och de tyckte det var bra tävlingar och bra utslagsgivande. Och viktigt, att man kan tävla i södra Sverige. Och det är sambo Rås jag haft. Och så även kan man lägga till Skövde på listan. Så att, vi ser fram emot 2023. Får vi se vad det blir. Så är det. Vad hade vi mer? Vi kan ju fortsätta lite grann tillbakablickarna till, från helgen då. Och då hade vi ju... Ja, jag hade ju lite att stöka med på söndagen där. När man skulle följa upp IFK Skövdes cupmatch i Minsk. Och ja, jag får nog säga att vi klarade det ganska bra. Men visst, det är olika kontakter och olika vägar, så lyckades vi faktiskt hålla våra läsare och de som följde vår live-rapportering uppdaterade.
Ja, det var inte helt enkelt, får man ju säga, med den här, med bilder från Minsk. Det funkar inte riktigt för oss inledningsvis, men... Ja, vi fick
lyckades bra ändå. Sen hade väl någon live, förhoppningen någon livesändning där, vad jag förstår, via IFK Skövdes hemsida. Men den gick tydligen inte utanför Belarus. Det kanske inte är så konstigt i dessa tider. Vad säger vi, Linus?
Nej, det kanske inte är det. Och det var ju lite, eller dramatik var det väl inte, men det var lite symptomatiskt då att UD gick ut med en avrådan för inresa precis när IFK Skövde hade återvänt till Sverige. Ja. Så att man förstår ju att det är ju ett speciellt läge där med rysk militär i Belarus.
Nej, det är ingen lek alltså. Nej. Det kan man verkligen inte påstå. Och matchen blev, den var ju dramatisk. Det var väl lite, de torskade ju där 29-28 på straffar då. Och det var inga shootout, utan det var vanliga 7-meterskast som man använder sig internationellt. Och det brände ju IFK 3 stycken, om vi såg rätt nu i efterhand här i alla fall, va?
Ja, och de hade ju även ett skott i mål precis i sista sekunden som jag pratade lite med. Det var ju Jack Turin som gjorde mål där, och han pratade lite om det. Det var som vi har förstått, det är ingen matchklocka heller, utan, och det gick ingen signal där, utan det var delegaten som blåste i sin visselpipa, Och han var väldigt bestämd, den här delegaten, sa Jack, att den där bollen var inte inne innan signalen, och då gick domarna på det. Och det målet, det hade ju betytt att IFK ja. Hade gått vidare.
Han hade vunnit matchen med 27-26 och då hade det varit klart.
Ja.
Och nu gick det till straffar istället. Och då.
Och där gjorde, vad jag förstod då, Viktor Allén och Helt Jepsen mål för ja, IFK.
Så var det.
Och sen var det bommar på några stycken.
Ja.
Ja, det var Jack Turin och
Don Beckhansen.
Exakt.
Och Säv, Erik Säv också.
Ja, han fick chansen att skjuta där också. Att, så är det, men egentligen så var det väl, kan man väl se med facit i hand då. Nu är ju allting enklare med facit i hand. Men ja. Det var ju synd, tycker jag, att IFK alltså, inte kunde mönstra sitt bästa lag hemmamatchen. För då tror jag nog man hade tagit det med några bollar och hade haft ett lite bättre läge då. För att det var ett bra lag och det var en tuff bortamatch och tuffa förutsättningar, det vet man, Europacup liksom. Jag tror inte hänga ut några domare. Det var två rumänska domare och en cypriotisk delegat. Det var ja. Ju som skötte ruljansen och det är ganska långt ifrån där vi har här hemma. Så att, det var synd. Men vi får hoppas på ligan istället.
Ja, otroligt jämnt måste man ändå säga. Det är inte ofta som två handbollsmatcher i rad slutar med exakt samma resultat efter full tid.
Alltså det, 26-26. Det är otroligt ovanligt.
Två gånger i rad, ja.
Så är det, så att, ja, men IFK, vi kommer ju till dem kvällen. Vi kan avvakta lite, tycker jag, fortsätter. Vi har en liten grej som jag tycker vi ska uppmärksamma också från helgen. Och när vi sänder det här har de ju spelat igen då. Men jag tänker på Skövde HF seger mot Lugi som var otroligt viktig då, med tanke på att man i princip säkrade kontraktet i den matchen och kan bara egentligen inrikta sig på att försöka vara med och konkurrera om ett slutspel. Och det är ju i mina ögon en stor framgång för laget och Daniel Birkelund.
Ja, och det är ju det här som han har pratat om hela tiden. Liksom lite bättre och bättre. Nu saknar ju Lugi några bra spelare. Hon, Klara Lerby, som är med en del i landslaget, var inte med. Men det tar ju inte bort någonting.
Nej, egentligen. Man hade sina stora danskar och det med, ja. Och allt vad de heter. Och hon Löfqvist på linjen och sina målvakter. Så att det är inte säkert, det som jag brukar säga, att man vinner inga serier på bra kantspelare, utan de är bra att ha, men att det är ju inte så, och många inte som avgör matcher, utan det är de drivande spelarna, men det var bra gjort alltså, det måste jag säga, så att ja, vi får se hur det går nu då, hur det ja, framöver här, om någon kan vara med och konkurrera. Ja.
Vi har ju varit inne på det förut i podden, och som sagt, vad man, har man kvalat 4 år i rad och nu säkrar nytt kontrakt, så är det ju ett jätteframsteg i min värld i alla fall, och dessutom kan det bli bonus då om man nu hugger om en slutspelsplats.
Verkligen. Nej, jättekul faktiskt. Och så där, så att nej, men så är det.
Och innan vi stänger helgen så vill jag i alla fall, jag har ju varit lite frikopplad så, men ja. jag följde ju ändå OS-hockeyn där från Las Palmas,
just det,
så det måste jag bara nämna. Och det var lite synd, tyckte jag, för Max Friberg där, att man inte kunde slå ut Ryssland där i semifinalen. Det gick ett straffar och där drog ju Ryssland det längsta strået.
Vi var nästan, vi hade tagit ut det här i augusti i förskott nästan.
Jag hörde det.
När de gjorde målet här alltså, i straffen, tänkte att nu går det vägen, va? Ja. Nu får vi rulla ut stora rubrikerna här, men tyvärr.
Ja, du var halvvägs till att börja planera om tidningen
ja,
där.
Ja, precis. Så är det. Men det, man får lära sig, inga träd får växa till himlen.
Ja.
Nej, det var synd. Det var riktigt synd.
Ja, sen blev det ju ett bakslag då mot Slovaken, så tyvärr ingen medalj då.
Nej, det är ju, kan man nog grämma sig lite över, för att jag menar nu OS var fjärde år liksom, och nästa år, man vet, jag tänker på Max Friberg då, som hade så otroligt nära att komma hem med en OS-medalj. Och alltså, om jag tänker efter, det är, vi har inte så många lokala med ursprung i Skövde som har tagit OS-medalj. Vi får gå tillbaka, alltså Petrus Kasterman i fälttävlan 1956. Andreas Larsson, dubbla silvermedaljer 96 och 2000 i handboll. Ja. Johan Sjöstrand 2012 i London. Jag kanske har, glömmer någon, men ja, vi har ju nästan Bernt Johansson naturligtvis från Tidavad och så, men jag tänker just i, om, som med Skövde då. Så,
ja, Marcus Hellner får vi nämna.
Ja, självklart också då, men det flyttade när han var 15.
Ja,
så, men,
det är inte,
men vi har inte så jäkla många egentligen. Som, det är svårt att ta medalj på OS. Det är ju ingen nyhet i och för sig, men vad nära. Så är det. Jag tror att han kan fundera på det, även om Friberg är bra på att ha motgångar också. Så kommer han väl över det. Men det här var en chans som rann ut i sanden.
Ja, det kommer han att grämma sig över när han blir äldre. Det har varit kul att för honom att kunna plocka fram den där bronsmedaljen. Det brukar ju folk som har tagit bronsmedalj prata om, att det är stor skillnad på att ha den där bronsmedaljen jämfört med ingenting.
Och det var ju faktiskt närmare att man tog ett silver än ett brons.
Ja.
Med facit i hand. Eftersom det var ju så
som utvecklade sig. Ja.
Till en final. Det var ju så jäkla nära. Men sånt är det. Så är det i sportens värld. Upp och nedgångar. Och det gäller att ta motgångar och framgångar. Det gäller, så går det till. Så att, ska vi kasta oss över onsdagskvällen?
Ja, det kan vi
göra. Den var ju häftig alltså. Vi sitter ju här med faktiskt med 3 segrar för lokala lag. Det är inte alltid vi gör det.
Inte och, samfällt så.
Nej, jag tycker vi börjar i Arena Skövde med handbollen. IFK Skövde mot Rödbergslid. Fabian Norsten mot Andreas Pallika, eller?
Ja, den duellen vann ju Fabian Norsten, eller vad säger du Linus? Det gjorde han ju. Pallika var bra också och Pallika hade ju kanske inte det bästa försvaret framför sig.
Så är det ju absolut. Tittar man på siffrorna så vinner ju Norsten matchen och även IF Skövde vann ju matchen med 30-21, så att definitivt Norsten.
Och, men jag skulle säga att Pallikan börjar ju rätt vasst. Då fick man ju direkt ja, men man fick ju de där bilderna från i EM när han spikade igen. Då tänkte, är det en sån här kväll IFK framför sig och möta en Pallika i kanonform, då kan det bli jobbigt alltså.
Ja, man fick de vibbarna för att var ju en del lägen han klädde av IFK-spelarna på, måste man ändå säga, när, i början av matchen, för det var ganska målsnålt en bra bit in i halvleken, första halvlek.
Ja, och vad populär han var efter också, Pallika. Det var lång kö med kids som stod och väntade. De fick ju, ja, de klev in och avbröt presskonferensen egentligen och sa, du får komma ut här nu Andreas, för det är några som vill ha en autograf eller en selfie med dig. Så han knallade ut där och det var säkert, ja, 30-40 stycken i alla fall som stod och väntade på honom där. Han
exakt.
Satte sig ju artigt och skrev och skrev och skrev och tog bilder där. Så att, ja, det var fint att se.
Ja, innan dök han i alla fall upp på presskonferensen och vi fick ju prata lite med honom där. Och han hyllade ju Fabian Norsten alltså som en coming man.
Ja, verkligen. Han pratade ju om att Fabian Norsten är svensk handbolls framtid. Och att, det var, att Norsten är en diamant som, ja, men som svensk handboll ska ta hand om, sa han ju faktiskt. Och ja, Norsten, han höll masken ganska bra gjorde han, men det där borde ju värma.
Det är definitivt, och nu får han ju chansen då även i de här landskamperna som Sverige ska spela här i mars då. Försökte ju känna lite på Andreas Pallikas framtid där i landslaget, men det var väldigt locket på.
Ja, han var kortfattad, han ville inte berätta för SLAs Linus Hellman hur det ser ut med landslagskarriären.
Nej, så är det.
Ja, vi får se helt enkelt, men ja, Norsten, han finns ju där i bakgrunden. Och det blir också kul att se de här landskamperna mot Polen då. Även om det är en månad bort där. Så att vi hinner göra annat innan dess. Vi
hinner spela några matcher till också.
Ja.
Nej, men det är bra gjort. Nu möter ju Erik och ligger ju i botten i för sig då. Så att, men ändå, jag vet ju det. Jag pratade med Christian Svensson i samband med första matchen där i Europacupen här mot Minsk. Och han vet ju erfarenhetsmässigt att de här matcherna som ligger emellan eller efter Europa Cup brukar vara ganska tuffa, va. Nu hade de ju en tuff hemresa. De kom ju inte hem för en väldigt sent måndag kväll och fick den där tunga förlusten. Men ändå så, det är lätt gjort menar jag att snubbla i sådana matcher alltså.
Så är det ju, och det var ju Henry Sinnell inne på själv. Han var ju mycket nöjd med hur Skövde hanterade matchen med tanke på då, ja, att man var där mentalt och så ska man ladda om då för en vanlig ligamatch här i Sverige. Och de hade pratat mycket om inställning och det visar man ju i den här matchen, så att det var ju nästan mer den jobbet som var viktigare än kanske själva taktiken, för det haltade ju lite i spelet till och från får man ändå säga.
Nej, men det är bra. Erik Säv var tillbaka.
Ja, han är tillbaka efter 4 månader då. Han spelade lite i Minsk också när han fick några minuter och nu gjorde han till och med mål här då mot Erik.
Han fick lite speltid på kanten.
Ja, precis. Och det är ju jätteroligt efter sin korsbandsskada då, så att det var tillbaka så pass tidigt eller på rätt tidpunkt på säsongen. Då, nu.
För nu är den fulltaliga på den sidan. För ska komma till varför inte jag var på matchen, det kan vi ta sen. Men det verkar som Christian Svensson också var uträttad en hel del i den här matchen, va?
Det ja, det gjorde han. Ja, absolut.
Till med det att han
viktiga
gjorde
mål. Och, ja.
Ja, det är också fantastiskt. Så att, nu har de en fantastisk och bra högersida då.
Ja.
Med honom också. Så att, jag vet inte om jag har noterat det, men jag satt och tittade lite. Det som är på väg att hända i handbollsligan är ju det att vi är på väg att få 4 lag som går loss, va. Vi har ju Kristianstad, Sävehof, Ystad IF och IFK Skövde som har fått marginal neråt. Och det där är ju inte oviktigt då att vara topp 4, va, med tanke på.
Ja, det är ju hemmaplansfördel då i slutspel. Och jag tyckte han var ganska, Henrik Sinell var ganska offensiv också efter matchen. Pratar ju ofta en match i taget och prestation, men nu går man för att vilja vinna serien.
Ja, precis. Och man har ju det naturligtvis i... Även om Sävehof känns ju riktigt bra. Alltså,
det känns ju så.
De har gjort bra i Europacupen också. Och de spelar ju i en högre nivå än vad IFK har gjort i de seriespel där. Och vinner ju matcher. Och det är väl bara Magdeburg tror jag som är före dem. Så att Sävehof är bra va. Men, men vi tror att på IFK kan utmana.
Och man ska ju ha dubbelmöte mot Kristianstad där också bakom. Så att
man
det är
har
de
inte
som...
mött dem än. Så, nej. Så att, ja, det blir otroligt spännande. Jag såg Kristianstads match faktiskt mot Hallby på tvn här i tisdags kväll. Och de vann ju den ganska klart. Var mycket Gustav Banke var bra i mål. Men tycker inte ändå att de ser så det vansinnigt skräckinjagande ut. Alltså. De har haft bättre lag. Och de bygger väl lite på längre sikt också med Jonas Wille. Plockat in den här Vindahl från Guif exempelvis från Tyres. Gick in och spela och sådär. Med tanke på vad de har haft tidigare med Einarsson och Gudmundsson och allt vad de heter. Så att...
Alltså, du pratar själv viktigt att komma topp 4, komma topp 2 då, bakom Sävehof och inte stöta på dem tidigare än en final i sådana fall.
Nej, precis. Så, nej, men det här är helt öppet, men det känns ändå som vi har fått loss de här lagen i toppen nu i alla fall. Så att slutspel vet vi att det blir det.
Ja,
absolut.
Nu ska det vara formtoppas dit då.
Ja, så är det. Nej, men det var kul och vi går väl vidare på den här hektiska onsdagskvällen och jag har ju sett... Ja, det låter ju inte riktigt sant egentligen. Jag har sett Skövde AIK vinna mot Elfsborg i fotboll.
Ja, det trodde,
1-0.
Det smakar på det.
På bortaplan. Jag har för sig sett det tidigare under min långa yrkeskarriär på någonstans där på början på 90-talet när Elfsborg var nere i division 1 som det hette på den tiden. Då har jag sett Skövde AIK vinna på Ryavallen med målskyttar som Ove Nilsen och Jens Lidholm och sånt där. Men det var ju inte Elfsborg där de är idag direkt. Jag såg ju också Elfsborg slå ut Skövde AIK ur den här division, ja, när det var motsvarande superettan där 96 tror jag att det var. En avgörande match som Skövde AIK spelade på i Ulricehamn på den tiden. Beroende på att det var ju sån här, det var någon kommunalstrejk som man fick inte spela i Borås. Det var ju när de var på väg upp med en ung Anders Svensson i laget och han Stefan Andreas och klubbchef på banan och sådär. Då vann de där och åkte Skövde AIK ut. Det var ju med Magnus Henriksson, Gudmund Magnusson, hela det gänget. Sen dess har de inte mötts och nu så möttes de igen då. I en träningsmatch får man väl säga då. Och sen ska man vara ärlig naturligtvis och konstatera att Elfsborg hade ju inte samtliga sina vassaste spelare på banan. Men det är ju alltså ett lag som siktar högt i Allsvenskan så att truppen är inte dålig va. Och det var flera spelare som var med även i cupen senast och sådär. Så
ja, speciellt också för Tobias Linderoth som var tillbaka då på, ja, där det började.
Ja, verkligen. Och vad har vi på Linderoth? Alltså det är 10 år som akademi och antal år som spelare i klubben.
3 år som spelare. Och han var ju med och tog upp Elfsborg till Allsvenskan. Mm. Jag tror att det var, ja, kan det varit, ja det är 96, 97, 98. Jag har inte exakt år. Men,
så nej, men det var ju... i spåren efter det här sen som jag pratade om. Som Linderoth var inte med då, men Svensson började komma. Så började komma de där killarna då. Det är slutet 90-talet.
Ja, det är ju den... klassiska pannbandsligan också med Anders Svensson, Tobias Linderoth och Fredrik Bella Berglund.
Ja, exakt, precis. Ja, men så är det. Så att, nej, vad ska man säga mer? Det var en träningsmatch då, får vi väl säga. Och de hade ju mycket av de spelare som inte, de spelade i Svenska Cupen i Elfsborg och de slog i Sundsvall där i veckan. Och de spelare som inte startade då fick ju starta nu då. Plus lite yngre spelare för U19. Men det var en match, bra match i högt tempo och Tobias Linderoth pratade med efter och han var väldigt nöjd med att man klarade av att hålla sitt ramstarka spel och liksom sin höga press. Och de hade mycket skott utifrån blev det. Och Marcus Fröjd ser ut att vara i bra form redan.
Samma känsla får man, vi såg ju den tidigare, ja, de spelade mot Värnamo här veckan också. Det var ju samma känsla där att man lyckas ju matcha de här allsvenska lagen.
Ja, han sa ju det också att de ska ju försöka och spela sitt spel mot de här lagen också och försöka hålla sig till det. Och det är ett krävande spel. Det är mycket, mycket att springa i Tobias Linderoths lag, men att de verkar vara rustade. Så att intressant, mycket intressant.
Och Mikael Mörk, målskytt.
Ja, han har gjort 100% Skövde AIKs mål hittills. Han gjorde målet mot Jönköping 1-1 och sen var det 2-0-0 matcher. Värnamo, Karlstad och så 1-0 nu. Så att,
vad var det här för typ av mål? För han nickade ju in det första målet.
Nej, där. Det var, alltså det kan jag också berätta. Det var ju så här att jag har ju inte sett honom förut, men jag såg honom i Akropolis i kvalet då. Mycket kvick, liten spelare. Linus Mattsson. Riktigt, riktigt bra. Spelade på vänsterkanten där och han stod för mycket farligheter i den här matchen också. Och han kom ju runt, de bröt väl där och William Granat kom upp och spelade ut i matchen som gick runt på vänsterkanten och skickade in bollen framför mål. Den där isländske Valdimarsson som han heter. Jag vet inte om han är släkt med IFKs Valdimarsson.
Jag vet inte.
Han, är ju, han har till och med debuterat nyligen i isländska A-landslaget, sades det här. Och han nådde inte bollen så den gick till mörk så han skickade in den i ganska tomt mål faktiskt.
Okay.
Dök upp i bortre stolpen där på ett vakut sätt.
Men lite spännande är väl ändå det, för det verkar ju som att det är Mikael Mörk som ska spela på den positionen som Daniel Ask gjorde förra året.
Då. Ja, det är väl den känslan man har. Och sen har de då Feldrat och han, Johan Feldrat, som de har värvat med Viktor Granat ner på topp. Då. Han har inte gjort mål, han hade faktiskt en boll utsidan stolpen den här gången nära, så det kommer snart, det kan ni vara helt säkra på.
Han var nära att göra mål mot Värnamo på straff där. Och
han behöver nog göra mål, tror jag, snart det också. Det är, man brukar säga det, målskyttar behöver göra mål ibland, va?
Ja, och han kommer behöva göra mål i år.
Ja, det tror jag, absolut. Så att, nej, mycket bra. Det var, de spelar ju ungefär med samma lag som man hade i fjol. Backlinjen från start var ju den samma med Elias Lindell, Gustav Friberg på ytterbackar och Aldin Basic och Filip Skyberg i mitten. Fältherre, lagkapten. Och så på mitten Elmar Abraham, Oskar Lennerskog, Mattsson på vänsterkanten och på andra sidan William Granat. Och så på topp då Mörk och Fällrat. Och sen intressant, i andra halvlek kom ju Samuel Sörman in, tillbaka nu Skövde AIK efter ett år i Västerås. Och han såg rapp och pigg ut. Jag tyckte att man kunde se på halvleken att det där året har gjort honom gott. Alltså det är ett högre tempo på träningar och allting. Så att det blir, han kan bli en tillgång.
Ja, jag var nere lite på tisdagens träning och kollade på SAIK. Och det var ju Sörmans första träning då med Skövde AIK för den här vändan. Och jag håller med om det. Det syntes att han hade ett högt tempo i kroppen. Han såg ju riktigt sugen ut. Så brukar det väl vara lite när första träningen också. Man vill väl gärna visa upp sig från sin bästa sida såklart, men han såg pigg ut. Och det spetsar ju till konkurrensen ännu mer.
Ja, det gör det ju, och det är ju så. Man pratar höga nivå liksom, att vilken sport vi än pratar om, ishockey, handboll, fotboll, att det gäller att kunna, de som klarar av att spela sitt spel i ett högt tempo. Alltså, de klarar, och det finns spelare som kan göra 100 mål i läge, men de kommer aldrig klara det, för de har inte den förmågan. Det gäller att hitta de spelartyperna, och det har ju Linderoth gjort, tycker jag, för att de här spelarna kommer, och det syns ju, de kommer att klara av, de har potentialen att spela i ett högt tempo, och då kommer man att klara sig bra.
Notabelt är ju då att Samuel Sörman kommer tillbaka, han fick ju sporadiskt med speltid i Västerås, men har ju spelat i Superettan. I övrigt så är det ju bara, det är ju han då och så Linus Mattsson, alltså den yngste spelaren Skövde AIK på plan, som är den mest erfarna spelaren sett till spel på den här nivån. Det är lite fascinerande faktiskt.
Absolut, och sen är det ju så, nu kan ju inte jag det naturligtvis inifrån, men det är en sån där fundering som jag bara, han blev ju värvad till Västerås och den tränaren som låg bakom det fick ju sparken i somras, då så kom det ju nya tränare, du kan se det lite på annat sätt, och då är det alltid lätt att en och annan spelare hamnar lite i kläm. Det känns väl som att han inte var prioriterad utan fick åka med på avbyta bänken liksom, mest att han gör det alldeles ut, för det här är en jättebra spelare. Bra inläggsfot och sådär. Vi har pratat mycket om Samuel innan han gick upp, så att det här blir bra, så att det kommer bli bra konkurrens, och det krävs 30 omgångar i Superettan. Det går inte att gå ut med 11-12 man, inte. Det räcker inte. Här måste man vara en 17-18 som kan spela.
Ja, och Skövde AIK tackade ju med och tog emot där i och med att han bröt kontraktet. Men han hade ju ett år kvar på kontraktet med Västerås, men bröt det. Och då, det är liksom ingen övergångssumma eller någon, och det är en kille med Vomb CF som moderklubb. Och så kommer tillbaka, kan allting, känner alla i princip och är härifrån. Så att, ja, perfekt för Skövde AIK.
Ja, precis. Jag tror det var skönt också för Skövde AIKs del att det var en värvning som gick åt motsatt håll än vad som har skett tidigare då, eftersom Västerås just har lagt beslag på Viktor Granat och Ask bland annat då.
Ja, och Amer Ibrahimovic.
Exakt.
Ja, han är kvar där uppe. Vi vet inte mycket om honom. Om han... Var han tar vägen eller om han blir kvar eller inte, men han är väl kvar i truppen där uppe, vad jag vet.
Ja, vi får se helt enkelt.
Vi får se helt enkelt vad det blir. Och nu är klart att nu ska vi inte sitta här och dra några stora växlar på träningsmatcher och grejer. Det har vi ju lärt oss genom året. Men den känslan är ju ändå det att om Skövde AIK hade varit helt ute och seglat, så hade man inte hängt med de här lagen som man redan har gjort på ett bra sätt. Karlstad-matchen kan man nog bortse ifrån, den var lite speciell, men jag tänker ju Jönköping Södra, Värnamo och Elfsborg, även om det då bara var liksom ersättare och unga spelare i stort sett, så är man inte med, för så pass bra var de, då får man stryk, och det är ordentligt alltså. Så att jag tycker Skövde AIK i min uppfattning absolut på rätt väg. Så är det.
Ja, jo, men så är det ju. Försvaret sitter ju, det har det gjort hela den här försäsongen, och det handlar väl egentligen för Skövde AIKs del att få lite bättre fart på offensiven då, och att fäller att börja göra lite mer mål. Eller börja absolut, göra mål.
Absolut, för bakåt var det lite grann som förra säsongen, och framförallt kanske i kvalmatcherna. Jag tänker på den andra kvalmatchen mot Akropolis. Mycket boll, mycket skott utifrån. Inga genomspel, inga frilägen. Skotterna kommer, de går över och han räddar i målet liksom. Så man håller, vad man säger, man vill gärna ha motståndaren på utsidan va. Det är ju samma ishockey, nere i sarghörnen med dem, inte in i slottet liksom. Så är det ju så, så att... Nej, vi följer det med spänning. På tal om ishockey och slottet och allt möjligt. Skövde IK vann ikväll.
Ja.
På onsdagskvällen mot Dalen.
Ja, det trodde vi väl inte inför, med tanke på att Skövde IK ligger ju sist i serien och Dalen är med i toppen. Vi målar ju upp det lite som att det skulle bli en tuff vecka för Skövde IK med Dalen här på onsdagskvällen då, och så både Väsby och Nybro den här veckan också, med tanke på att SEK bara hade tagit 12 poäng där, så såg det inte allt för ljust ut framöver. Men de slog ju Dalen här ikväll, och det har de ju faktiskt gjort tidigare den här allettan, så att två segrar hemma mot Dalen har det blivit.
Alltid spelar mot Dalen då alltså.
Ja, det går ju inte kanske, men det verkar ju som att
ja, de... Ja, absolut, det kan ju vara så ibland. Det är bra gjort, och sen man har ju ändå tappat lite spelare. Adam Tillander var ju den sista, får vi nog säga nu va, inte den senaste utan den sista den här säsongen som har lämnat.
Ja,
nu går det inte i alla fall.
Kan ju vara ärlig att säga att jag hade missat att det här norska övergångsfönstret fortfarande var öppet, så man trodde ju när det svenska övergångsfönstret stängde att nu blir det nog inga fler flyttar, men det norska fönstret var öppet och då stack Tillander precis innan det stängde till Lillehammer.
Du vet inte om det finns andra fönster öppna någon annanstans?
Nej, jag får börja kolla. Men nu tror jag inte att det är någon mer som lämnar här då.
Men krigar, han sa det i Ungern, att de som vill vara kvar är kvar och krigar nu. Så att det är så man får göra. De får ju ta en match i taget, sin gamla klyschan, och jobba vidare. För att det är klart att det är ju så, även om de vann ikväll nu då. Så, ja, då vann ju naturligtvis både Vimmerby. Och ja, det var ju främst de som vann då. För Huddinge var väldigt nära. De torskade ju på slutet där mot Karlskrona. Men avståndet upp till strecket är ju oförändrat.
Ja, det är fortfarande 12 poäng. Och då kan man egentligen säga att utgångsläget blir ju då ännu sämre.
Ja, man har 6 matcher kvar. Så att,
ja, det är 6 matcher kvar och det är 12 poäng upp. Så att,
det var ju en helt nödvändig seger får man ju säga. Det var 3 poäng i grevens tid. Ja. Jag trodde väl kanske inte det, med tanke på kollapsen i lördags när man fick stryk med 0-7 mot Karlskrona, att man skulle kunna repa sig. Så det tycker jag ändå är starkt gjort att man ändå kommer tillbaka på det sättet.
Ja, det får man ju säga. Sen tror jag, som säkert de flesta, att det blir väldigt, väldigt svårt. Det kommer ju inte att räcka det här.
Det kommer det inte göra. Marginalerna har man ju tyvärr lagt tidigare, men nu har man i alla fall en teoretisk chans, och då får man ju tro på det ända in i kaklet.
Ja, absolut. Sen kan man ju fundera lite på vad bröderna Jesper och Martin Törnberg tycker om att alltså förlora 2 gånger mot Skövde IK. De har ju gett bort poäng här som de inte borde, med tanke på att de är med i toppen. Och ja, det är ju inget av de andra topplagen som har tappat poäng mot SEK. Så det är,
ja. Intressanta siffror.
Ja, absolut. De var nog inte nöjda på bussen hem till Jönköping.
Nej, men det var skönt och bra för killarna också. För det är klart att de här killarna som är kvar och spelar med Kristoffer Söder i spetsen, det är klart att de går till jobbet på, som man säger, ishockey varje dag och vill ju vinna sina matcher. Och det är långa resor och tar mycket tid. Så att det är klart att det är skönt med en framgång. Och vem vet, Väsby på fredag, Nybro, 6 poäng där. Då plockar vi ihop dem, då är vi uppe på... Vad blir det? Vad drar 14 nu va?
Ja, då är det 6 poäng kvar då.
Ja, så att ja, de behöver ju vinna i alla fall en 3-4 matcher här kanske.
Ja.
På rocken.
På tal om Söder så gjorde han ju en fin grej när han var tillbaka.
Ja,
i
det
Kanskrona.
Måste vi nämna naturligtvis.
Han, ja, men som säkert de flesta vet så har ju Söder spelat massor med säsongen i Kanskrona. Var ju med och tog dem från hockeyettan upp till SHL. Och han har ju faktiskt mest matcher i klubbens historia.
Ja, det är fantastiskt.
Ja. Och så han är ju populär ner, men han fick ju då matchens lirarepriset efter 7-0 förlusten och det tyckte han ju inte själv att han förtjänade. Så han gav ju bort det till en kille som jag pratade med som brukar finnas med runt laget där och hjälper till och grejer lite. Han beskrev sig själv som lite av lagets maskott. Och Söder gav ju bort det här och ja, han var ju jätteglad, berättade han för mig.
En mycket elegant gest får man ändå säga, ja, i nedlaget, svåra stund.
Ja, men det är fint gjort liksom, efter 7-0 förlust. Man vet ju hur det känns då om man ska sätta sig på bussen och åka 4 timmar hem igen. Men ändå att kunna göra det och bjuda på det och dela med sig. Och den här killen som jag pratade med, han sa ju att han är ju, han är fortfarande populär där nere i Karlskrona och väl ihågkommen.
Ja, jag förstår det. Den där grejen har ju vi velat runt också och blivit en, ute på nätet som man har sett. Jag såg Hockey Sverige och alla möjliga sajter har ju liksom visat den. Så att ja, det är bra gjort av Söder. Det är inte bara en bra ishockeyspelare, det är en fin kille också.
Absolut.
Så är det med det. Men okej, vi ska inte ge upp. Det kan man aldrig göra i sportens underbara värld. Skövde IK spelar igen, sa vi. Vad har vi nu då? Vi tittar framåt nu. Så har vi ju, ja, vilka ska jobba egentligen? Herran Linus Hellman är ju naturligtvis ledig. Vanlig ordning. Ska hålla sig i Sverige?
Ja, det ska jag göra. Jag kanske till och med tar mig en trip ut till Axvalla på lördag kanske.
Just det, V75.
Ja, det är inte omöjligt faktiskt.
Vad vet vi om det? Har vi något av den här hemmahopp?
Jag har inte satt mig in i startlistorna så, men V75 är ju det bästa vi har på lördagar och det är ju liksom gulddivisionlopp och snabblopp där som är huvudpunkten på lördagen där.
Brukar man då V75 så här års?
Ja, de har något sånt här datum i februari. Sen har man ju sitt klassiska trippeltrav då med V75. Precis, och plus precis. Att man numera har fått då även nyårsafton har blivit en aktuella grej. Då, 3 tillfällen brukar man ha V75.
Nej, men det är väl kul att det kommer tillbaka och då är det ju elitserien.
Ja, precis. Och så får de ju ta in folk igen här nu då. Så att, okay, jag hoppas att det kan komma en del till travbanan kanske.
Precis. Och jag måste ju jobba i helgen igen då. Så går det när man jobbar så här för Hellman. Men den ser ju, ja det är klart det händer saker, men vi kan ju inte matcha förra helgen. Eller just du hade, ja vi har ju, finns ju mängd, vi kunde ju sitta flera timmar där. MMA.
Ja,
var du på?
Ja, det kändes som
vakna, du vann. Den gamla klassiska rubriken Ringman Johansson får nästan väckta att ta fram.
Ja, men det var ju, jag var nere i Valhall och kollade på MMA. Inte den sporten som jag följer mest, men jag hittade i alla fall till Valhall och för att ta lite bilder och prata lite. Och det var amatör-SM i MMA, så att det korades ju 14 stycken svenska mästare. Men, och jag var där, det var ju A, B och C-klass då, lite olika regler med så här, sparkar mot huvud var tillåtet i A-klass men inte i C-klass och så vidare. Och jag stod och fotade en match där och det var en kille som åkte på en sån klocka, så han fick ett knä rätt upp i ansiktet. Han gick ju i däck verkligen och blev liggande och då, ja, men, doktorn var framme och körde sån här hjärnskakning. Och sen blåste domarna av matchen. Då vann ju den här killen. För att det var inte tillåtet att sparka. Så att han blev ju knockad, hjärnskakning. Men ändå svensk mästare då. Han sa efter att det är inte så här man vill vinna egentligen då.
Nej, vi satte inte den rubriken. Det finns ju en klassisk rubrik någonstans i slutet av Ingmar Johansson, världsmästare i tungviktsboxning. Den siste svensken.
Yankee Stadium,
ja, Floyd Patterson. Han gick ju en match i slutet av sin karriär mot någon, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men han vann ju matchen då, men han åkte ju på en pärla precis när gånggången gick i sista ronden. Och då hann ju inte räkna ut honom. Det var ju så. Så då var det den klassiska rubriken i en kvällstidning. Vakna, du vann.
Ja, jag borde kanske ha Erik hette han. Vakna Erik, ja. Du vann.
Ja, precis. Ja, så är det ju. Ja, men det är bra att det finns regler i alla fall. Och det är hårt för att det är klart att det där är ju... Ja, jag vet inte, men... det är klart att de som håller på med det här ska ju också... De är ju noggranna killar många gånger också. Så att de vet vad de gör. Men det är ju... Ibland kan jag tycka att det är i... tuffaste laget, men så är det.
Ja, det är ju nästan på gränsen till obehagligt. Ja. Alltså när man står så nära liksom. Det är någonting i kroppen som inte riktigt gillar det, att man slår liksom slår och sparkar.
Nej, så är det ju, men det är ju samma med boxning alltihop, och det har ju funnits, så det är ju gamla sporter egentligen i grunden då.
Boxning var ju också på.
Det var ju på söndag, men det var diplomboxning, ja. Och då som man bara markerat slagen, det var ju unga boxare. Ja. En välskötta Skövde BC då, som är en klubb, boxningsklubb som är på väg uppåt.
Och det markerades, och så var det lite hårdare markeringar emellanåt kan man väl säga. Men ja, det var trevligt.
Ja, men de håller väl efter dem bra där, så att det är bra träningsformer det är. Det tror jag många håller på med. Det är en väldigt allsidig träning, både i MMA och boxning, och stärker hela kroppen och så. Så jag tror att det är mycket det som lockar oss och träningen. Och sen är det väl en annan som blir sugen att gå match då. Så är det. Inget sånt i helgen. Vad hade vi? Ishockey har pratat om. Två matcher. Fredag, söndag. Nybro på söndag också då. Och sedan har vi ju IFK Skövde. Går ju vidare på lördag. IFK Ystad. Ett lag som ligger också i botten ihop med RIK. Som IFK ska vinna. Jag vet inte. Men statistiken i Ystad är inte lysande, om jag kommer ihåg rätt, Linus.
Nej, jag får för mig att det är även oavgjorda matcher också som dyker upp på den här tiden, eller?
Ja, även mot, absolut. Mm. Jag tror Jack Durin har räddat någon poäng där nere i slutskedet och sådär. Så att det är nog inte bara att åka ner och ställa ut skorna och tro att man kan åka hem med en seger.
För nej, att, men det glädjande som jag kan tillägga också var ju att det, nu har man ganska mycket spelare att gå på igen. Och det får man ju ändå tala för IFK, att man ska ha den bredden och klara av det.
Och sen får man hoppas att bussresan hem från Ystad blir lite trevligare än den senaste. Då var det andra Ystad-laget de mötte. Men det var ju då det var magsjuka i IFK. Det var väl Mattias Helt Jepsen var det som var magsjuk. Och de skulle isolera honom på bussen hem i fyra timmar.
Han utgick under matchen, va?
Ja, det gjorde han. Jag tror att det var vid paus. Och sen var det magsjuka. Och, ja, det är inte så roligt att åka magsjuk fyra timmar buss hem.
Nej, men IFK behöver ta de matcherna nu, för vi vill inte se några plumpar nu då när vi jagar topp 2 eller topp 4.
Det vore ju tråkigt om man la bort poäng då när man har satt sig i sånt här bra läge.
Absolut, nej men så är det ju, så att vi får väl se. Sen tror jag att det sista i, får vi fråga Erika, hon var ju inte här, nej men det sista i vinterkuppen i helgen avgörs. Så det får vi också hålla ett öga på naturligtvis, hur det går det. Så att om alla är nöjda sätter vi punkt.
Ja,
jag är nöjd för dagen, och sen så hoppas vi, får vi se vad vi sitter och bubblar om en vecka, för att vi kör på. Tack för afton.
Tack.
Ha det bra.